Du lyssnar på Hållbara hamnar, podden där vi diskuterar hållbarhet ur ett hamn- och sjöfartsperspektiv. Med mig, Jenny Folkunger från Trelleborgs hamn.
Det är väldigt lätt att överskatta vad teknik kan göra på kort sikt, men väldigt lätt att underskatta vad den kan göra på lång sikt.
Ett större fokus för verksamheter att just analysera, identifiera, analysera och förbereda för andra typer av omvärldsfaktorer som påverkar ens verksamhet.
Ni hade ju redan en ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. Så utifrån det så la vi som förslag att netto noll till 2040 så är ni lite mer ambitiösa än vad Sverige överlag
är. Det är väl egentligen det som också är det viktiga, ni är inte ensamma i detta arbetet. Och därför så tror jag också att det finns jättegoda förutsättningar för er att nå era mål.
Vi i Trelleborgs hamn har nu lanserat våra nya klimatmål och berättat att vi har siktet inställt på netto noll för våra utsläpp till 2040. Bakom dessa nya mål ligger många månader av hårt arbete där vi mätt, beräknat och utvärderat våra utsläpp så som de ser ut idag. Till vår hjälp hade vi ledande experter från konsultfirman 2050. Och i dagens avsnitt ska ni få träffa Mats Tedenvall och Hanna Bengtsson, två av medlemmarna i vårt 2050-team. Stanna kvar till slutet så att du inte missar deras bästa tips för den som vill kicka igång eller växla upp sitt hållbarhets- eller klimatarbete. I Trelleborgs hamn bestämde vi oss under 2021 för att vi skulle sätta nya klimatmål. Vi började fundera och konfronterades ganska snart av en rad svåra frågor. Hur ska vi veta var vi bör sätta målen? Vad är egentligen möjligt att klara? Hur avgränsar vi vår verksamhet? Och hur mycket utsläpp genererar vår verksamhet idag? Och vad i hela världen är The Greenhouse Gas Protocol?
Det finns ju väldigt många olika sätt att beräkna sin klimatpåverkan. Och många använder sig av en standard. Greenhouse Gas Protocol är ju en av världens mest använda standarder för att just beräkna sin klimatpåverkan, vilket ändå säger någonting om metodiken och att det också ger en väldigt tydlighet i vad som gäller.
Alla våra kunder använder Greenhouse Gas Protocol, så det är det som är huvudstandarden.
Greenhouse Gas Protocol lanserades 1998 och är resultatet av ett partnerskap mellan NGOs, nationella administrationer, bolag och intresseföreningar. Det ägs av World Resources Institute, som är en USA-baserad NGO, och av World Business Council for Sustainable Development, en grupp med 170 internationella bolag. Syftet med protokollet var att skapa en internationellt accepterad standard som gjorde det möjligt att jämföra utsläpp på ett rättvist och rätt sätt. Men måste man egentligen följa en standard? Och måste man välja Greenhouse Gas Protocol? Om man väljer att göra en klimatanalys utan en standard, vad skulle ni säga till det? Är det utsläpp som utsläpp? Blir resultatet detsamma eller blir det annorlunda om man följer en standard?
Annorlunda blir det väl säkert. Men det är ju bättre att göra en klimatanalys än att inte göra en klimatanalys, skulle väl vi säga.
Det är ju svårt att jämföra resultatet då med andra. Och det blir svårt att visa och förklara vad man har gjort om man inte använder en standard. Eftersom alla andra är så inkörda i den här.
Så en klimatanalys är bättre än ingen klimatanalys. Men det skulle vara fördra att ha den jämförbar,
ja,
med andra.
Men det är alltid bra att börja någonstans.
När man börjar gräva lite och lära sig mer om Greenhouse Gas Protocol, då träffar man ganska snart på de tre tårtbitar som det delar in utsläpp i. I protokollet kallas dessa för scopes. Utsläpp kan komma från så många olika källor att en indelning gör det hela lite mer förståeligt. Men samtidigt kan det ibland vara svårt att avgöra vad som hör hemma var. Något som jag tyckte var ganska konstigt från början var till exempel att energi och uppvärmning finns i sitt egna scope 2, men det finns också i scope 3.
Men scope 1, det är ju verksamhetens direkta utsläpp. Det vill säga utsläpp som organisationen står själva för. Det kan exempelvis vara utsläpp från era egna fordon, maskiner eller från er egen uppvärmning och så vidare. Scope 2 innefattar indirekta utsläpp i form av inköpt energi till exempel eller fjärrvärme från externa leverantörer. Och sen så har vi scope 3 med övriga indirekta utsläpp som uppkommer i verksamhetens värdekedja uppströms och nedströms. Och där hamnar till exempel utsläppen från alla varor och tjänster, kapitalvaror, utsläpp från investeringar, utsläpp vid avfallshantering och utsläpp vid anställdas pendlingsresor till exempel och så vidare.
Egentligen är det scope 2 och scope 3 som båda de är indirekta utsläpp. Men scope 2 är så viktigt med från energileverantörerna för de står globalt för så stor andel av utsläppen. Så därför så vill man ha dem separat i ett särskilt scope.
Underlaget till vårt klimatbokslut jobbade vi fram tillsammans med vårt 2050-team. De guidade oss genom vilken data som behövs, var man kan hitta den, vilka felkällor man bör ha i åtanke och så vidare. Men när det inte går att mäta upp sina utsläpp rent fysiskt, hur vet man att klimatbokslutet blir tillräckligt rätt?
Det är en fråga också, vad det är tillräckligt rätt betyder egentligen. Det är ju viktigt att inte ge sken av att beräkningarna är mer noggranna än vad de faktiskt är. Och att man är transparent med det i sin kommunikation utåt sett. Och att man också anger osäkerhetsfaktorer till exempel i sina beräkningar. Och är tydlig med sin metodik exempelvis. Och att man också är tydlig med att det är på att beräkningar är gjorda på en screeningnivå till exempel. Lite mer översiktligt. Men det är ju väldigt viktigt att börja någonstans, identifiera luckor och svagheter i ens datainsamling för att faktiskt kunna börja någonstans.
Hur nära sanningen kommer en klimatanalys?
Man kommer ju närmare sanningen med en klimatanalys än om man inte gör det. Det är väl egentligen det som är första steget kan man väl säga. Och att vissa resultat behöver man se som en indikation på hur sanningen antagligen ser ut och ta det därifrån.
Man gör ju en väsentlighetsanalys. Om man får ett väldigt stort resultat inom en del eller väldigt höga utsläpp inom en del, så kan man ju tänka att ja, okej, hur noggrant är det där då? Och vad har vi räknat med alla delar och kan vi göra det här ännu bättre? Så att man fokuserar på de största utsläppen först och försöker förbättra sig där. Så att det är bara till att börja redovisa, och ju mer transparent man är desto enklare blir det ju för andra att förklara, ja, men hur har ni räknat där, och få hjälp och förbättra sig efterhand.
2050 har funnits i snart ett decennium och en av grundarna, Göran, var faktiskt med och tog fram Greenhouse Gas Protocol. Därför så kände jag mig väldigt trygg med deras kompetens redan från början. Men allt eftersom fokuset på klimat och hållbarhet ökar, så ökar också antalet konsultfirmor som erbjuder liknande tjänster. Hur väljer man rätt konsult om man vill göra ett klimatbokslut? Vissa erbjuder beräkningstjänster där man på mindre än en kvart kan få en siffra på sin utsläpp. Kan det vara rätt väg att gå för vissa, och i så fall för vem?
Nej, ja. Om man ska använda sig av sådana lösningar ska man ju förstå att det verkligen är den första grova analysen. Men det är nog väldigt svårt att lita på den också, tror jag. Sen finns det ju mjukvaror som kan vara bra att ha för att göra de första. Men det krävs alltid lite handpåläggning för att få helheten och förstå vad det är man räknar på. Jag tror att man bör titta på vad leverantörens huvudsakliga syfte är. Det finns ju aktörer inom många olika branscher som vill bredda sitt erbjudande. Det finns kanske andra som vill sälja någon mjukvara de redan har, och så går de in lite i hållbarhetsområdet och tänker här kan vi nu också göra lite, men så kanske de inte kan det på djupet.
Som en del i våra mål har vi klimatkompensation genom carbon capture, kolinlagring. Men det finns många olika typer av klimatkompensation och det kan kännas som en ganska snårig djungel.
Traditionell klimatkompensation handlar ju om att finansiera minskade utsläpp genom att till exempel tillföra förnybara energikällor som ersätter kolkraft eller mer energieffektiva spisar på platser där matlagning sker av öppen eld och så vidare.
Klimatkompensation är ju alltid bra, för det betyder ju att man finansierar andras utsläppsminskningar. Så det är ju alltid till hjälp egentligen. Sen kan man ju ifrågasätta eller fråga sig själv då om man kan använda de pengarna till att minska sina egna utsläpp istället, om det skulle vara lika effektivt och så vidare. Så det är en avvägning man får göra.
Det som är viktigt att titta på där är ju just certifieringar för olika klimatkompensationsprojekt, och att de är granskade och att de är certifierade av seriösa
organisationer.
organisationer, precis. Och så på det viset, så ja, det finns klimatkompensationsprojekt som är bra, som tillför additionalitet. Sen är det också en snårig djungel där det finns många projekt som är tvivelaktiga. Så det gäller att vara noggrann.
Det finns ju de som är rent kontraproduktiva. De kanske hjälper lite på klimatsidan men förstör för social hållbarhet. Det finns ju de som har byggt dammar och behövt flytta stora byar och sånt där. Och så har de ju sålt det som klimatkompensationsprojekt när väldigt många människor egentligen har kommit i kläm.
Kolinlagring innebär däremot att kolatomer rent fysiskt tas från atmosfären och lagras långsiktigt under jorden. Exempel på sådana teknologier är till exempel BECCS, DAC eller då biokol. Och för att nå netto noll krävs att företag i sin värdekedja kan tillgodogöra sig den här kolinlagringen. Och detta görs då genom att köpa klimatkompensation i form av kolinlagring eller carbon capture.
BECCS är ju bioenergy carbon capture and storage, vilket innebär att man eldar bioenergi och man fångar upp de här kolatomerna i skorstenen innan de åker ut i atmosfären, och sen sparar man dem och stoppar ner dem i marken på något säkert sätt som ska hålla. Och DAC är direct air capture. Då försöker man fånga kolatomerna som redan finns i atmosfären genom fläktar, och sen så suger man in dem på något sätt och lagrar dem i berggrunden med någon karboniseringsprocess, och så ska de finnas där i väldigt, väldigt lång tid.
Så carbon capture är bara en form av klimatkompensation egentligen?
Ja, alltså det brukar man ju kunna säga, att man kan ju köpa den klimatkompensationen också och finansiera sådana projekt som drar ner kolatomer ner i jorden och verkligen lagrar dem där.
Är det bästa sättet om man måste offset sina utsläpp?
Ja, alltså det kommer nog vara det sättet man bara använder i framtiden. För till slut så ska väl alla ha gjort de enklaste klimatkompensationsåtgärderna när man ser på lite längre sikt. Så att de vanliga traditionella klimatkompensationsåtgärderna börjar nog minska, och det blir fler och fler sådana här kolinlagringsprojekt som man klimatkompenserar istället. Men i dagsläget är de ju väldigt dyra.
Resultaten av vårt bokslut visade att 96% av våra utsläpp kommer från indirekta källor utanför vår egna verksamhet. Men enligt Mats och Hanna är det inte helt unikt.
Ja, men ni tillhandahåller ju en tjänst, kan man ju säga. Det är ju inga produkter som man köper, utan man köper ju typ tjänsten att få komma till ett ställe och ta en båt och åka iväg. Så att det är ju mer likt ett tjänsteföretag, och att ni har ju inte de här utsläppen i scope 1. Det är ju ingen fabrik som står och jobbar och släpper ut en massa koldioxid någonstans. De flesta utsläppen har ju de största utsläppen i scope 3.
Så vi är inte så speciella?
Ni är inte jättespeciella där. 96% kanske är den övre, övre skalan, men det beror på att vi räknade in trafiken i hamnen också, och då blir det ju väldigt stora siffror.
Hade man kunnat göra en analys på ett seriöst sätt utan att räkna in trafiken?
Ja, det kan man väl göra, men då får man ju vara väldigt tydlig att det är det man exkluderar, så att de jämför samma sak, och då kan man ju jobba med de andra utsläppen också. Det är ju seriöst på något sätt.
Vårt klimatbokslut syfte var framför allt att ligga till grund för nya ambitiösa mål som 2050 hjälpte oss att sätta. Men hur resonerade de kring de här målen?
Vi utgick ifrån att ni hade som ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. Vilket är en jättebra ambition ju. Men det säger ju inte i detalj vad man ska göra. Och sen hade vi också Science Based Targets, som är en organisation som beskriver hur man ska sätta mål som är i linje med vad vetenskapen säger behövs för att nå 1,5 graders uppvärmning. Eller för att begränsa till 1,5 graders uppvärmning. Så det var väl huvudsakliga indatan vi hade till den analysen. Sen tittar vi också på Sveriges mål och regionernas mål, som också är netto noll 2045. Så utifrån det så la vi som förslag att netto noll till 2040, så är ni lite mer ambitiösa än vad Sverige överlag är.
Klart vi ska vara.
Mm.
Är det möjligt att nå netto noll till 2040 för en hamn som vår?
Det är klart det är möjligt, men man vet ju inte. Det finns något som heter Amaras lag som handlar om att det är väldigt lätt att överskatta vad teknik kan göra på kort sikt. Men väldigt lätt att underskatta vad den kan göra på lång sikt. Så att jag vet inte hur... Men det är faktiskt ofta så att man ser bara problemen och hur ska vi klara det. Men på lång sikt så händer ju väldigt, väldigt mycket. Och om man tänker efter 2040, det är väl om 18 år. Hur såg det ut för 18 år sedan? 2004 var väl det då ju. Då skattade man åt att elbilar skulle finnas. Man hade inte ens smartphones. Alla hade sådana knapptelefoner och ringde och smsade vad man gjorde. Så att det händer ganska mycket. Och så förnybar energi har det också hänt massor på de här senaste åren. Så att även om man inte vet precis vad som finns och hur man ska lösa det, så går det ju inte snabbare om man inte har de här målen. Genom att sätta målen så kan man åtminstone försöka och kämpa mot dem.
Och det är viktigt att komma ihåg också att ni gör det ju, det är inte bara ni som jobbar med de här frågorna, utan det är ju även er värdekedja, leverantörer och kunder som behöver jobba med de här frågorna i slutändan. Så att det är väl egentligen det som också är det viktiga, ni är inte ensamma i detta arbetet. Och därför så tror jag också att det finns jättegoda förutsättningar för er att nå era mål.
Att sätta mål är en sak, men att nå dem kan vara en helt annan. Hur fort går det att sänka sina utsläpp? Vad kan man egentligen förvänta sig? I Trelleborgs hamn har vi redan plockat det som man ofta kallar för low-hanging fruits. Och det är de svåra sänkningarna som återstår. Så hur ska man då tänka om inte arbetet går så fort som man hade hoppats och när det är lätt att tappa glöden?
Ja, hur ska man tänka då? Nej, men då får man helt enkelt fundera på vad har vi i våra planer? Man får göra en åtgärdsplan, fundera på vad är realistiskt? Vad kan vi göra och vad är det som hindrar oss? Se, kan man få hjälp någonstans? Så det är bara till att kommunicera och prata om det. Prata med organisationen så att inte den tappar ånga och glöd för det här. Och ta hjälp.
Ja, och se vad man har åstadkommit. Även om man inte kanske har lyckats riktigt dit man vill, så får man ju se på det man faktiskt har lyckats med. Och analysera framgångsfaktorer kanske. Men likväl som motsatsen, alltså vad som inte har funkat och varför det inte har funkat.
För några år sedan så räknade alla lite som vi pratade om i början. Man räknade på de utsläppen man hade och tyckte man var duktig för att man räknade lite i scope 1 och 2 nu. Nu är det ju mycket större krav på de flesta företag och de räknar på hela scope 1, 2 och 3. De sätter superseriösa mål och nu hamnar man ju där att Det här är svårt, men vi ska klara det. Så man har fått en mycket bättre förståelse för sina utsläpp. Också mycket bättre förståelse för hur svårt det här är. Men också hur man ska ta sig fram och hur man ska kunna lösa det. Och det brukar ju vara så att de sista procenten är ju väldigt svåra kanske. Och det kan ju vara processrelaterade och sån som man inte har hittat någon teknik för.
Vad tror ni är det allra viktigaste för att vi ska klara våra mål?
Ni har ju nu identifierat era största utsläpp och vänt på stenarna där. Jobba tillsammans med dem som ni tror har rådighet över det. För det är ju inte ni som har så stor rådighet över alla de utsläppen som syns i er klimatredovisning. Redovisa hur ni jobbar med era intressenter och förklara det. Så går det nog framåt, ett steg i taget.
Innan jag tackade Hanna och Mats bad jag dem om tips till andra företag som vill förnya sitt hållbarhetsarbete eller se över sina mål.
Det är ju väldigt roligt att jobba med de företagen också som vill komma igång. Och då brukar vi föreslå att man gör någon sorts omvärldsanalys som visar vad kunder och investerare och leverantörer och ägare har för förväntningar och vad de vill. Också vad konkurrenter gör. Tillsammans med den här omvärldsanalysen så gör man också en nulägesanalys. Var står vi? Vad har vi? Och vad kan vi? Och vad har vi för övergripande ambition då? Så utifrån de här analyserna kan man då lägga någon sorts plan för vilken ambition man ska ha och vart man ska gå. Även en risk- och möjlighetsanalys är ju bra att ha med i den här nulägesanalysen då. Så där man ser vilka risker har vi om vi inte jobbar med de här hållbarhetsområdena och vilka möjligheter, vad kan vi vinna, vad kan vi tjäna på att jobba med hållbarhet? Och det finns oftast mycket, mycket mer än vad man tror innan man har börjat arbeta med det. Men då får man ju hitta rätt ambitionsnivå. Men man måste ju också titta på vad man tjänar. Hur mycket mer man kanske kan hitta nya marknader. Man kanske kan ta ett högre pris för sina produkter eller tjänster. Man kanske får ännu fler kunder om man jobbar med det. Höjer sitt varumärke. Så att man får titta på båda sidorna. Och börja plocka de mest effektiva hållbarhetsfrågorna.
Ett stort tack till Hanna och Mats som ni kommer få träffa igen lite längre fram när vi följer upp hur det går med vårt klimatarbete. Vill ni veta mer om 2050, om klimatbokslut och klimatmål, kontakta dem eller besök deras hemsida på 2050.se. För att veta vart man ska är det viktigt att veta var man är. Och det vet vi nu. Vi har också tagit beslut om vart vi ska. Vi har satt klimatmål på allvar. Vi använder 2021 som basår och refererar inte till hur våra utsläpp såg ut för ett decennium sedan. Vi har räknat på arbeten med utbyggnaden av hamnen separat. Hade vi inte gjort det, hade vi uppnått våra klimatmål bara genom att avsluta alla de infrastrukturarbeten som utförs i hamnen. Men vi är inte ute efter att räkna hem vårt hållbarhetsarbete. Vi är bara ute efter att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn och Europas bästa rorohamn. Att klara 1,5-gradersmålet är en team effort. Vi måste tänka utanför de ramar vi traditionellt har satt och samarbeta med aktörer, kunder, leverantörer, men också teknikutvecklare, innovatörer, universitet till exempel. I det här arbetet har vi inte utrymme för att se på varandra som konkurrenter och transparens är därför en viktig del i hur vi ser på hållbarhet. Kan vi hjälpas åt att nå minskade utsläpp är vi alla vinnare. Och det är just det som är vår förhoppning med den här podcasten. Genom att prata om vårt hållbarhetsarbete hoppas vi kunna öppna för nya tankar och dialoger. Vi kommer i kommande avsnitt prata hållbarhet i ett brett perspektiv med experter både i och utanför Sverige. Och vi hoppas att ni kommer följa med oss på vår resa. Tack till dig som har lyssnat på Hållbara Hamnar. Prenumerera och dela gärna. Du kan ta del av klimatbokslut med mera på vår hemsida trelleborgshamn.se och följa vårt arbete på sociala medier. Missa inte nästa avsnitt där ni träffar Pete Quigley från Stena i Liverpool som bland annat berättar om hur de använder sitt ISO-system för att nå 100% avfallsåtervinning och hur vi kan använda lärdomar från pandemiåren till att hantera kommande års utmaningar.
There's no sort of silver bullet that we can fire and say right that's going to solve the problem. So I think it's an exciting time because there's opportunities for new technologies to develop. We know it's going to be a challenging time. It's not something we want to deal with, but I think what we've learned is that we can deal with it. You know, and we deal with it as we always do. We deal as a team. I always feel that ports are one big family. There'll always be somebody that would be willing to help and share their experiences with you.